Välkomna till Slaget efter 12 som idag alltså handlar om fritidsbåtar och miljön. Jag som leder ordet idag heter Maria Nylund. Varje sommar rör sig uppskattningsvis 3,5 miljoner fritidsbåtar på Östersjön. Det finns över 1 miljon fritidsbåtar i Finland också. De som har båtliv som hobby njuter av naturupplevelser, havet och de känner ofta att de genom att röra sig på havet blir en del av naturen och på naturens villkor. De flesta upplever sig alltså vara sanna miljövänner som värnar om en ren havsmiljö. Men attityder och handling går inte alltid hand i hand. I Finland är det fortfarande regel att båtägarna målar sina båtbottnen med så kallade anti-fouling-färger, alltså målfärger som ska motverka att det börjar växa bland annat snäckor på ytan eller på skrovet. Trots att de här färgerna är farliga för vattenlevande organismer. Varannan båtägare släpper också ibland ut familjens bajsvatten i havet. Varför verkar vi finländare vara sämre på miljötänk jämfört med till exempel Sverige och Tyskland? Här i studion i Åbo så har jag Håll Skärgården Rens generalsekreterare Aija Kaski. Välkommen.
Tack.
Och så har jag kommodoren för båtklubben Airisto Segelsällskap i Åbo, Markus Blomqvist. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Om vi först funderar lite på det här med de här giftiga båtbottenfärgerna. Det numera ökända ämne TBT, tributyltänd i båtbottenfärger, det är förbjudet. Det är alltså förbjudet i båtbottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989 och sedan 2008 globalt för alla sorters båtar. Så de färger som säljs i våra butiker, de innehåller främst koppar och zink som verksamma ämnen. Ett hur stort problem tycker ni att de moderna båtbottenfärgerna är, Aija Kaski, från Håll Skärgården Ren?
Ja, intressant frågeställning. Jag vet inte, det där man frågar ofta att vilken färg borde man använda och vilken skulle vara bra för miljön och så vidare. Jag måste säga att jag har inte svaret till den frågan, för att det kommer nya målfärger varje vår. Man försöker hitta den rätta kombinationen som skulle fungera så som man önskar att alltså giftfärg, om man ännu kallar dem så, ska fungera i båtbotten, men att vi har nu funderat som så att det vore nog allra bäst om vi skulle slippa och måla helt och hållet med giftfärger eller några extra färger på båtbottnarna, utan på något alternativt, alltså mekaniskt sätt, rena båtbottnarna. Så då skulle vi vara på den säkra sidan att A, bottnarna hålls rena och det där B, inte släppa några onödiga gifter i vattennaturen.
Mm, så ni skulle helst slippa också de här moderna båtbottenfärgerna, de är inte heller helt 100%.
Nej, jag förstår nog att det finns till exempel kappseglingsbåtar som gärna säger att eller ska se till att båtbotten ska vara blänkande, finkön. Så att jag förstår nog den strävan efter att hitta den perfekta ogiftiga målfärgen.
Mm. Det här TBT, det har varit alltså förbjudet för fritidsbåtar i 30 år och globalt då i 10 år. Men fortfarande så hittar man det här ämnet vid båtvarv, bland annat i Åbo. Hur bekymrad är du, Aija Kaski, över det här? Och vad betyder det?
Det betyder det att folk har varit och handlat antingen via internet eller varit utomlands och köpt onödigt starka målfärger. Plus att det betyder det att det tar väldigt länge att de här gifter liksom går bort från jordmassan där de finns. Att jag tror att där finns gamla rester som liksom också ännu påverkar där. Att det är ju det farliga ämnen både för miljön, vatten och vattenorganismen och också för oss människor. Mm. Att det är värt att fundera över vad man gör. Att det där, jag är nog orolig att vi hittade så mycket när vi hade det här nordiska projektet Change och undersökte jordbottnarna på båtklubbarna och hittade så pass mycket TBT att det var nog oroväckande.
Ja, det handlar ju om alltså ganska färska flagor, så att säga, målfärgsflagor. Alltså det var inte några jordmassor som låg djupt, utan det var alltså på ytan av marken som man hittade här. Så det tyder ändå på att det var någorlunda färskt.
Det är väl den tankegången som man alltid, vi människor brukar tänka, att ju mer man har någonting så desto bättre fungerar det, fast det inte är så.
Mm. Markus Blomqvist, du är kommodor för Åbo båtklubben Airisto Segelsällskap. Hur ser det ut bland era medlemmar? Hur mycket diskuteras de här båtbottenfärgernas miljöpåverkan?
Ja, tack för den här frågan. Vad heter det? Det är ju klart att vi som åker mycket med båtar, vi vill ju njuta av havet och vi vill ju se till att vi kan göra det i framtiden också. Och om vi nu börjar tala om de här giftiga färgerna, så först och främst så är det väldigt dyrt att måla med dem. Och ännu dyrare ifall man har någon marina som lagar det för dig. Och ifall det finns alternativ till det, så är vi förstås väldigt intresserade och gå den vägen. Nu är det ju så att något måste man ändå göra, för annars samlas det snäckor och det samlas allt möjligt annat på båtbottnen. Och det är inte, då är det inte så hemskt effektivt att komma fram sen mera. Kanske en kommentar ännu, så här som med kappseglingsbåtar. Så det finns mycket kappseglingsbåtar som kommer bort ur vattnet då när det inte är kappseglingar. Så de har egentligen inte det här problemet med giftfärg. De behöver ingen giftfärg. Så finns det ju också kappseglingsbåtar som hela tiden ligger i sjön. Så de måste ju ha...
Jag menar inte att de skulle måla med giftfärg, men de vill ha någon fin färg på botten. Så det skulle vara. det var onödigt.
Ja. Det är ju, då måste man ju börja någonstans. Och om vi ser nu i Finland så finns det inte ännu hemskt många sådana möjligheter att tvätta båtbotten. Vi har här i Åbotrakten så finns det en sådan, det finns då service som kommer att tvätta båtbotten ett par gånger i säsongen om det behövs, och då ska båtbottnarna vara egentligen då målade med så här icke-giftig glansig färg. Och det har vi nu gått över till klubbens egna gummibåtar och andra, att de får, alltså de har också hårt botten då, så att de får en sån behandling att vi ska kunna köra den här tvätten och klara av det här problemet då, att inte behöva då ha giftfärg.
Just det, så att ni börjar med de små gummibåtarna. Hur mycket diskuteras det här bland era medlemmar alltså överhuvudtaget?
Ja, alltså nu är det ju ett tema som kommer upp som man diskuterar, och samtidigt också att hur har färgerna i tiderna varit, och om man har målat med en viss färg så kan man börja byta färgen, och sen är ju den här frågan sen också att om man ska skrapa bort den färgen som finns, så måste man ju ta vara på allt damm och allt som kommer bort därifrån, och det är en ganska stor process att göra hela.
Ja, hur mycket sån hänsyn tar ni där vid ASS alltså när... Nu är det, du berättar här att det är full fart på det där. Vi är båtklubb och ni kommer att ha sjösättningstalko nästa lördag. Så att det är många som håller på att skrapa sina båtbotten och målar där.
Ja, jag tror de har kommit ganska långt redan. Vi har också ett hamnreglemente som berättar hur man ska uppföra sig. Och där står alldeles tydligt att man ska ha en presenning under att ta vara på allt som lossnar då när man målar. Och sen förstås... alla penslar och burkar och så vidare, så är ju också sen miljöbelastande avfall som då sorteras skilt.
Hur är det, Aja Kaski, om du tänker på andra båtklubbar i landet, går det till på samma sätt som vid ASS att man har presenningar under båten och så vidare och försöker ta vara på de här målfärsflaggorna, eller hur ser det ut i Finland?
Ja, jag tycker nog och tror att man har tagit det på allvar, att det där man ska göra sitt bästa, att det inte släpps någonting i marken. Att det som Markus berättade, så tror jag att det är nog försöket i de flesta båtklubbarna i Finland.
Är du av samma åsikt, Markus?
Ja, det finns ju förstås väldigt många klubbar och väldigt många av sina båtar på sina egna gårdar, och inte är helt övertygad om alla vet hur de borde handskas med giftfärgerna.
No, men finns det någon bland era medlemmar vid ASS som till exempel skulle kunna låta bli att använda giftfärger helt och hållet?
Jo, säkerligen om det finns då alternativ. Då måste man faktiskt, jag sa just om det här klubbens egna små motorbåtar, så de kan behandlas då, eller de kan tvättas med det finns olika borstsystem och så vidare. Men segelbåtar har det ännu varit lite svårt, att det finns inte så många anläggningar i Finland. Det finns väl en i Hangö, men inte någon annanstans. Men nu tror jag att båtägarna är villiga ifall av att det finns möjligheter då.
Just det, så du menar att det hänger helt och hållet på de här, hur ska jag säga, infrastrukturen när det gäller de här alternativerna?
Jo, som jag sa i början, så är det faktiskt ganska dyrt att måla den här giftfärgen. Att man kan säkert räkna med 1 000 euro för en sån operation om man låter den göra så. Per gång det målas, så att om man istället skulle ha då en tvätt som fast skulle kosta 50 euro eller 100 euro per gång, så du tvättar ganska många gånger båten med det. Så att.
Det där, vi var inne på den här båttvätten i Hangö. Det är alltså landets första drive-in båtbottentvätt som det där nu tas i bruk i maj i Hangö. Den är kanske igång redan, Aija Kaski, det kanske du känner till. Jag förstår att i maj skulle den tas i bruk. Och den kan alltså borsta båtar utan att de tas upp på land. Också större båtar och segelbåtar. Varför är det här landets första först nu?
No, det är väldigt dyra de här såna här drive-in boat wash som kan tvätta även större båtar. Att det där, jag tror att det har varit den funderingen att använder folk det sen, vad de villiga att betala och är det lönsamt, för att det är ju företagare, små företagare som driver de här båthamnarna. Och jag förstår mycket bra att man har inte liksom så där blint bara kunna skaffa en sån här stor anläggning. Men
vad kostar en sån här anläggning?
No, det är väl där beroende på storleken, men det är kring 200-300 000 euro. Så det är väldigt dyra.
Stor investering.
Ja, det är en stor investering. Så att vi i Hållskärgården rent tycker också att man ska först ha alternativ före man förbjuder allt. Och det där, vi vill inte på något sätt liksom peka på fingret på någon att du gör fel, utan man ska säga hellre så här att gör hellre, använd hellre den här båtbotten tvätten. Och därför gjorde vi över ett år jobb för att få en sån här första anläggning till Finland och sökte då efter en passlig plats, för att det behöver ju en operatör som kan kosta sig på att ha en person som är ansvarig då och ser till att den fungerar så som den ska och det där ta betalt också för det. Vi strävar efter att för det första att folk ska kunna prova att om den fungerar så som den ska och är den så lätt så att använda som vi tror att det är. Den andra grejen är det att är det på något sätt lönsamt den här investeringen, för att betala den sig inte tillbaka så är det få företagare som då är villiga att köpa den. Och den tredje är det att vi vill undersöka vattenkvaliteten runt den anläggningen i Hangö också. Nu tar den här veckan första vattenproven och sen varje månad minst.
Ja, kan det bli så att man borstar bort giftiga färgrester som hamnar ut i havet?
Det kan hända att det går så till. Jag har läst en undersökning som man har gjort i Sverige över de här liknande anläggningarna, och där har kommunerna konstaterat även så att fast man skulle ha färst giftfärg på botten så får man tvätta bort det. För att om man sen efter det låter bli att måla så är det ändå bättre för miljön än att det där inte låta den här människan prova att tvätta och fortsätta sen efter det.
Så du menar att också om man har botten nu då målad med
giftfärg?
Men ni hänger
helst inte. Helst inte. Det var därför vi presenterade den och tog den i bruk. Eller visade den för folk i 15 november, det var rätt så sent och båtarna var för det mesta upptagna redan, men vi ville visa åt folket i Hangö och berätta åt alla att följande sommaren finns den här, att låta bli och måla på våren. Och det var mycket glädjande att det fanns båtfolk där som sa titta på hur den fungerar och sa att ja, no, den verkar ju fungera så som den ska, då ska jag låta bli och måla nästa vår. Och det var syfte.
Just det, vad tror du, Markus Blomqvist, vilken inverkan kan den här båtbottentvätten ha för båtförares inställning just i de här färgerna?
Jo, jag tror att det är alltså faktiskt väldigt bra. Jag förstår att den här tvätten i Hangö är ett leasingavtal.
Jo, det är det. Ja.
Som den är för ett visst antal år, som man ser hur den fungerar.
2 år, ja.
Och samtidigt finns det också man har fått understöd för att, eller den som driver det så har fått understöd för att göra det.
Det är fixat från oss just för att få prova den.
Ja. Så att ett liknande koncept skulle vara väldigt fint om vi skulle kunna få också hit till Åbo-trakten. Det behövs ju inte säkert så många av de här tvättarna så länge lite alla typer av båtar kan köra igenom dem. Så att jag tror nog det skulle vara väldigt intressant.
Hur nära borde en sån här tvätt vara för att en båtförare ska iddas föra sin båt och tvättas?
Jag tror jag det. Det måste vara, alltså, om den är i Åbo-trakten så räcker det, men att åka nu till Hangö och tvätta kanske lite i längsta laget.
Ja, så du tror inte att era medlemmar till exempel är så intresserade av att åka iväg till Hangö?
Det är ju poängen så kanske ännu att största problemet ligger ju någon gång i augusti, att en viss tidpunkt som man borde tvätta där botten.
Jag tänkte just säga att man behöver ju inte tvätta så många gånger.
Nej.
Till och med kanske en gång räcker om man gör det rätt tid. Att snäckan börjar ju fästa sig när havsvattnet är över plus 18 grader varmt. Och det brukar ske någon gång i slutet av juli.
Och då borde man ha en lokal mätning av det också, att man vet hur lokala förhållanden.
Ja, eller man kan lära sig känna, man känner nu med fingrarna på båtbotten när det börjar kännas annorlunda, så då brukar det snäckan börja fästa sig, att det är ju inte desto högre det där kännedom det. Men att Varför vi placerade den i Hangö var det att det där finns väldigt många båtar redan färdigt, plus att då skulle kanske Åbobor och Helsingforsbor som kör förbi ha möjlighet att pröva den en gång.
Mm. Men ja, vi var inne på det här. Tror du att ni som seglar i Åbotrakten kommer att åka iväg till Hangö för att tvätta båtbotten? Är det passligt avstånd?
Det är nog säkert långt borta, men ifall man nu är i Hangö kan man förstås testa det, så att inte det är ju någon fråga om det. Det är nog säkert intressant.
Just det. Problemet här med de här båtborstarna är ju förstås det just som vi var inne på, att det eventuellt kanske räcker med en gång, men att det som man väl nog talar om är att det är en 3-4 gånger till och med som man borde borsta det här botten för att det ska fungera. Är det liksom realistiskt? Vad tänker du, Markus Blomqvist, om du tänker på på era medlemmar i er båtklubb och som är vana med att kanske de har målat bottnen med blyfärg också, och nu har de övergått till miljövänligare och ännu mer miljövänligare målfärger, och så tänker de att i andra vågskålen finns det här att borsta många gånger per sommar. Är det liksom, tror du att folk är intresserade?
Jo, alltså båtmänniskorna vill ju att naturen ska hållas fin, så att nu tror jag att alla är intresserade av alternativ som finns bara. Men då måste det finnas något. Man kan inte direkt förbjuda alla färger bara och så länge det inte finns något alternativ. Så att alternativet måste nu byggas först upp.
Mm. Men era kollegor eller båtklubbar i Stockholmstrakten, de har ju faktiskt gått så långt att de har förbjudit giftiga färger på båtbottnen. Är det någonting som ni har funderat på vid ASS?
Jo, alltså i Stockholmstrakten så där är det ju förbjudet att måla ens giftfärg, och du får ingen båtplats ifall att du har, eller många klubbar åtminstone har, så att du får inte ha någon giftfärg. Men där har de gått väldigt mycket längre. Men om vi jämför då till exempel med den här septiktömningen som är i Finland igen mycket längre än i Sverige. Och de apparaterna blev ju också understödda från, man fick understöd för att investera i sånt, så kanske det skulle kunna finnas något motsvarande system för de här båtborstarna, till exempel området skulle kunna få understöd, statligt understöd för att bygga en sån här, för det är en stor miljögärning ändå.
Mm, just det. Ja, vad tror du att det största orsaken till att man har kommit mycket längre i Sverige när det gäller de här bottenfärgerna?
Nu är det säkert med lagstiftningen vad som är annorlunda i Sverige än här.
Men det måste ju också vara någon skillnad i attityder kanske, eller? Ja, vad som accepteras och vad som känns aktuellt och intressant. Tror du att det finns en skillnad mellan finländska och svenska båtförare?
Det finns ju olika attityder, och dessutom har vi förstås, vad heter det, båtarna åker ju både i skärgården här och de far över till Sverige och så vidare. Att vi har ju blandat nu med på sommarna båda typens båtar.
Ja, men jag tänker det att det har varit möjligt att i båtklubbar i Stockholmstrakten förbjuda de här båtbottenfärgerna. Hur har det varit så att säga möjligt att genomföra det?
Ja, möjligt genom att man har de här båtvättarna. Mm. Annars skulle det ju inte vara möjligt heller.
Just det. Ja. Så det hänger allt på den här infrastrukturen då. Precis det. Det där... I en studie som gjordes för knappt 2 år sedan så visade det sig att tyska båtförare är betydligt mer noggranna med miljöfrågor än både finländare och svenskar. De har väldigt stränga regler i Tyskland och hårda böter om man spiller ut båtbottenfärger i miljön till exempel. Där vaktar man lite på varandra och ser till att man inte klottar. Det där svenskarna sen är betydligt mer medvetna, verkar det vara. Alltså att det finns en offentlig diskussion kring de här båtbottenfärgerna till exempel. Men där igen så försöker man sen då ofta kringgå de här reglerna om båtbottenfärger. Men finländarna enligt den här studien i alla fall så verkar vara ganska omedvetna om att båtbottenfärger överhuvudtaget är ett problem, och att man vidtar heller inte särskilt stora åtgärder för att minska den här miljöpåverkan när man sköter sitt båtbottnen. Varför kan det vara så här?
Ja, om jag får kommentera kort, så att inom Europa finns det den här EBA, alltså European Boating Association, och man har jämfört då olika länder, och det är väldigt stora skillnader beroende på lokalt om man befinner sig då vid Östersjön, eller man befinner sig till exempel vid en sjö, eller man befinner sig då vid Nordsjön och så vidare, och då växer det också på olika sätt och då är behoven olika. Bra exempel är till exempel Holland och Belgien. Så minst nu tycker ena landet hade betydligt strängare lagstiftningen än det andra, eller med de här färgerna, och så går båtägarna då måla båten i andra landet. Jag vet inte om det hjälper sig något. Att,
Men vi finländare verkar liksom utmärka oss lite här som ligger lite efter.
No, jag skulle nog inte säga som så att vi ligger efter. Kanske det är mera frågan om det att vi har alltid haft mera utrymme. Vi har haft stora vattendragen och vi har haft mycket land. Och var och en kan göra nästan vad som helst i sina egna knutar på sina egna tomtar. Det där, i Tyskland är det säkert frågan om det att det är väldigt täta utrymmen att fungera och de måste fungera nära tätorten, nära städer och byar. Och där liksom håller man mera koll på varandra. Att det kanske gör en sån här...
Social kontroll.
Ja, just precis det.
Kanske en kommentar, inte har vi i Finland heller fått båtbottenfärgerna i sjöarna. Alltså, nu, här är ju också sjöarna insjö. Ja. Så att, nu har vi varit också ganska bra framme här.
Precis. Men vi ska ännu hinna fundera på ett annat miljöproblem också som åtminstone finländarna upplever som ett betydligt mer konkret miljöproblem än de här båtbottenfärgerna. Nämligen att det avloppsvatten som skapas ombord på båten. Hälften av båtförarna uppger att de ibland tömmer sin septiktank i havet. En tredjedel rätt så ofta. Fortfarande så här. Markus Blomqvist, varför gör båtfolket så här?
Alltså det är ju... hänger säkert ihop då med vad det finns här tömningsstationer och hur det fungerar. Vi har ju egen tömningsstation nu här i Bäckholmen då, vad ISS hamn har, och det är lätt att gå och tömma där, så att det är bara att göra det. Mm. Och nu tror jag att de flesta gör det också.
Så att. Men i vilka situationer är det då så att man tänker att nej, att nu tömmer jag bara här någonstans ut i havet?
Ja, de situationerna borde ju inte finnas. Så att.
Men vad är det som gör att de ändå finns? Det är just det här. Är det här nätverket då av de här tömningsstationerna som borde vara ännu tätare?
Ja, klart. Det kan ju vara en fråga om det. Eller man tror att man är långt ute på havet, det inte ska störa någon. Men det är nog många som, eller fler och fler som har insett att det är nog viktigt att man faktiskt använder de här stationerna. Då kanske kommer tillbaka till det här skillnaden till Sverige, var det inte finns sådana här stationer alls lika mycket och inte samma lagstiftning heller. Så att jag tror att där hänger det också, att om man åker åt det hållet så kanske finns det inga möjligheter att tömma.
No, vi har varit inne på det här med den här infrastrukturen här nu flera gånger, och det här är ju en gemensam sak för de här båda miljöproblemen, att den här infrastrukturen just är helt avgörande. Vem tycker ni att ska ansvara för att den här infrastrukturen då utvecklas och förbättras? Vad säger du, Aija Kaski?
Ja, om det här har man diskuterat väldigt mycket just när man började fundera över att vems ansvar är det att ta emot toalettavfallsvatten från båtar. Ja, nu är man väl på den linjen att den som äger hamnen eller upprätthåller den ska vara ansvarig för det. Men vi har ju burit ganska stort ansvar i Hållskärgården redan för de här frågorna, för att möjliggöra till exempel att man så pass bra ändå använder sjukdomsstationer nu för tiden i Finland. Och det är just den logiken som vi har, att när folk lär sig använda det så lär de också kräva den tjänsten. Och fast problemet med sjukdomsstationerna är ju det att det är bara en kostnad för hamnen. Den hämtar inte in pengar, för att tar man lite betalt för det så är det ingen som använder det. Så att det är en rätt så stor investering för en tjänst som inte hämtar in pengar. Om man inte nu räknar det att har man en fungerande pump, så far man dit gärna också och göra andra inskaffningar kanske. Men att det där, ja, vi borde alla ta ansvar för det vad vi gör. Och har vi hamnen så borde vi ha alla de tjänster som båtfolket behöver, tycker jag.
Vad tänker du, Markus Blomqvist, om det här infrastruktursutvecklande?
Ja, alltså nu är det ju... Alltså det är ju väldigt viktigt, och lokalt kan vi göra mycket. Då ska faktiskt var och en tänka på det, att man inte släpper ut något. Och sen kräva då att det finns flera stationer. Och så ska de fungera förstås. Att det ju, kanske finns stationer, men så har de inte fungerat. Och sen när man där med hela familjen åker omkring och har inget ställe att tömma, så kan det bli ett litet problem. Mm. Men som sagt, så jag tror nog att största delen hör till den där gruppen som nu försöker tömma bara det är möjligt, att använda de här septikstationerna.
Precis. Men hur väl tycker du att det här septiktömningsnätverket fungerar idag? Alltså, finns det tillräckligt av de här tömningsstationerna? Eller vad tycker du, Markus Blomqvist, som rör dig mycket till sjöss?
Alltså nu, det borde ju finnas vid varje gäst, han borde man ha möjlighet att tömma, så då är det ju enklare. Och det finns bättre system och sämre system, och alla har nu varit säkert med om att det finns, att det inte fungerar sen, eller att någon båt har parkerat där så att man inte kommer åt, eller något motsvarande. Så att nu kan man säkert förbättra det.
Vad säger du, Aja Kaski, om förbättrande av det här nätverket ytterligare? Kommer ni till exempel på Hållskärgården ren att utöka det här nätverket ytterligare?
Men ja, vi gjorde ju en ganska stor satsning för den här sommaren. Finlands flitigaste eller livligaste båtfarled far ju genom Ekenäs skärgård, och dit har vi nu placerat en rätt så stor 10 kubikmeters sökdominstrator och hoppas att folk använder det och det där. Kan räkna med det att den fungerar. Den har två pumpar, så att om en skulle vara sönder så borde den andra fungera ändå. Och det där. Ja, vi gör vad vi kan, men att pengarna är den bristvaran som man alltid måste räkna med.
Det är ju så att det här miljötänkandet kommer hela tiden mer och mer fram, att det finns ju andra saker också, till exempel de här flytande Sibin-roskisarna som tar hand om plast och annat som finns här i Aura också vid Gästhamnen. Det är ju en positiv utveckling, och desto fler det finns av de här sakerna, desto mer kommer det också nya innovationer, och jag tror nog att det är liksom framtiden. Vi vill ju ha att vattnet ska vara rent och naturen ska vara ren.
Precis, men det verkar ju ändå som så att de här investeringarna kan vara väldigt stora, som den här båtbottentvätten i Hangen nu då, som kostar närmare 300 000 euro, och sen är folk ändå inte riktigt beredda att betala någonting alls, framförallt inte för att tömma sitt avloppsvatten.
Kommentar till den här som kostar 200-300 000 euro, som om det liksom många klubbar som är tillsammans med staden eller så vidare, så är det ju kanske möjligt att göra en sån
investering. Skulle ni vara intresserade att gå med i ett sånt samarbete?
Men nu jag tänkte där att man är ju nog villig att betala en summa för att tvätta båten istället för att köpa den här 1000 euros färgen. Så att nu har du ju ganska mycket. Du kan faktiskt, det blir billigare att köra genom ett
och slippa det arbetet.
Ja,
också.
Och slippa det giftiga arbetet.
Ja, jag tror
så där fungerar det liksom bättre den här ekonomin ändå, tror jag.
Men ser du, Markus Blomqvist, någon möjlighet här just till exempel i Åbotrakten då, där det inte nu då finns någon sån här större båttvättmöjlighet? Alltså hur kunde man helt enkelt gå till väga för att skramla fram de här pengarna?
Jag tycker nog att man borde få ihop alla klubbarna och staden och alla Hållskärgården ren och så vidare, att man skulle göra ett gemensamt projekt av det. Då skulle det kunna kanske vara möjligt.
Tror du att det finns intresse för det här?
Ja, förhoppningsvis efter det här programmet.
Det här, ja, man kunde ju också fundera på andra sätt att skramla in pengar. Borde man ha någon slags båtskatt till exempel för att få ihop pengar för sådana här anläggningar?
Ja, det är ett tema som kommer alltid nu då upp igen, men nej, jag tycker inte att vi behöver en båtskatt.
Vad tycker Aja Kaski, borde man uppbära någon avgift för att man ska få röra sig på sjön?
Nej, den diskuteras ju ganska grundligt då för ett par år sedan när man försökte få in den.
Just det. No, men en det här systemet man har i Tyskland då med böter för den som bryter mot reglerna. Problemet kanske i Finland är att vi har inte så hemskt mycket regelverk kring de här frågorna, förutom det här avloppsvattenverket. Då skulle vi behöva strängare regler.
Men man får ju inte använda giftfärger, har nog egna regler, att inte det är sådär bara att.
Och det är förbjudet att tömma septiktanken i havet och så vidare. Så att nu har vi regelverket i gott skick, tror jag nog. Att det är, och jag tycker nog att båtfolket är rätt så medvetna om natur- och miljöfrågor nu för tiden, och de är intresserade. Det är bara en bråkdel som kanske inte bryr sig om det. Men att det är ju då vår och båtklubbarnas uppgift att skola folk och berätta hur det är.
Mm. Ändå verkar det finnas ett litet gap mellan det som vi var inne på alldeles i början, alltså att det som man själv anser eller man värnar om miljön nog, men när det kommer till handling så kan det vara ett glapp däremellan, alltså att man då kanske väljer en båtbottenfärg som är giftigare än nödvändigt, till exempel därför att man vet att den fungerar.
Kanske kommentar till det där att man väljer eller inte väljer, så nu, man måste komma fram ofta att man vill tänka miljömässigt. Som bra exempel, vi arrangerar världsmästerskap i för 6-metersklassen i Hangö i år här, och då har vi samarbetsavtal med Baltic Sea Action Group som har då miljötema som huvudämne, och då tas det upp och vi försöker få hela världen att se att miljön är viktig och Östersjön ska liksom tas hand om. Och att nu är det desto mer vi kommer fram med sådant från klubbar och från Hållskärgården ren och andra ställen, så nu tänker också människorna ännu mer på det.
Mm. Hur högst prioriterar ni miljöfrågor inom Airisto segelsällskap?
Jo, klart det. Nu är det helt högt uppe på vår agenda.
Mm. Aja Kaski, om du skulle få önska dig någonting här kring de här frågorna, vad skulle du hoppas på sådär inför den här sommaren till exempel?
Inför sommaren. Jag skulle önska att alla skulle bära sitt ansvar och det där han kanske lära sig lite nya seder. Till exempel att man behöver ju inte alltid vänta att septiktanken är full för att gå och tömma den. Man kan ju tömma den alltid då när man hittar en fungerande pump. Och det där han kanske fundera efter att hur mycket gift man egentligen behöver i båtbotten och det där han. Sen fundera på att inte skräpa ner och agera så där anständigt som man nu för det mesta brukar göra.
Har du något att tillägga, Markus Blomqvist?
Jag tycker det blev riktigt bra, men jag tycker det här med den här båtvätten är nog att det skulle vara viktigt att vi skulle få en hit i Åbotrakten. Jag skulle hoppas att vi, inte vet om man kan göra en crowdfunding av det eller något annat, men att man skulle få det. Mm. Det skulle vara spännande.
Precis. Med det här avslutar vi dagens slaget efter 12. Jag får tacka dig, Håll Skärgården Rens generalsekreterare Aija Kaski och kommodoren för Airift och segelsällskap i Åbo, Markus Blomqvist. Tack för att ni var här. Jag heter Maria Nylund.